If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Chefslösa organisationer, hur funkar det? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet, det hör ihop. Om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Och idag har vi bjudit tillbaka Torbjörn Eriksson från Tenant Partner som har varit hos oss tidigare. Och vi ska prata om den resa som de har gjort. Ja, den har nog inte pågått bara det senaste året. Men först,
vår partner Wellbify har skrivit ett inlägg om just det här med moderna organisationer som styrs mindre hierarkiskt och där varje individ istället har mer inflytande. Och det är ju något som vi länge har varit bra på i Skandinavien.
Mm.
Och just det här att den skandinaviska kulturen, där är vi ganska unika i att prata om våra anställda som medarbetare, skriver Wellbify i sitt inlägg. Och det här tycker de är något som ledare borde värdesätta mer och lägga mer resurser på. Har du tänkt på det, Annie, vad som skiljer ordet medarbetare från anställd?
Ja, men man hör ju att med. Jag tänkte på det, men jag tänker på engelskans motsvarighet, liksom co-worker istället för employer, employee.
Ja, just det.
Så att det finns där, men visst är det vanligare att vi pratar om medarbetare i Sverige, och det reflekteras också i den typ av kultur som vi vill ha. Så. Sen finns det förbättringspotential.
Ja, det finns det alltid. Jag tyckte det var en intressant spaning av Wellbify här. Mm. Och ja, just det, medarbetaren är med. Och i en organisation där var och en är med och leder, antingen det är helt chefslöst då, som vi ska prata om idag, eller bara att man ger varje individ utrymme, då blir ju också visionen väldigt viktig som den styrande faktorn.
Ja, och då blir det ju väldigt viktigt att man jobbar med att hålla det i fokus. Och då har Wellbify 5 snabba tips hur du som ledare kan börja arbeta med visioner mer effektivt. Och det första är att just ha en pågående öppen dialog för hur medarbetaren förstår organisationens vision och mission, och också kopplat till det dagliga arbetet. Det här har vi pratat om förut också, eller hur?
Ja, och gärna workshoppa, det är tips nummer 2. Och diskutera med kollegor och medarbetare så att alla förstår värdegrunderna. Och sätta upp gemensamma mål för hur, alltså delmål för hur man når fram till den här visionen.
Mm. Och att uppmuntra till en egen tolkning av den här visionen och missionen för att höja engagemangen och kreativiteten. Och det här är ju verkligen något man måste jobba med, för det är lätt att skriva, så att det här behöver man ju faktiskt, det behöver man lägga tid på. Men också att just ta in och hämta in råd från medarbetare och inkludera dem i att ta fram nya organisationsmål. Mm. För det kan man behöva.
Ja, eftersom verkligheten alltid förändras.
Mm.
Och slutligen, se till att visionen och missionen är kopplade till den faktiska organisationen. Och för att om de inte är det, så då framstår man som oäkta, eller så är man faktiskt oäkta. Och det är ju förstås det sista någon egentligen vill.
Mm, precis. Och läs mer om det här på wellbify.se under blogg.
Nu, välkommen hit tillbaka, Torbjörn.
Tack.
Hur mår du?
Jättebra.
Jättebra. Hur mår ni på Tennant & Partner?
Vi mår jättebra också. Sen är vi inne i december och då ska böckerna stängas och alla projekten ska avslutas. Så att det är tomteverkstad och alla springer om huller om buller i lokalen och ut hos kunderna. Så att det är full fart.
Och det är lite så det ska vara, även om det rinner några extra svettdroppar, tror jag att jag känner också från mitt förra arbetsliv den här tiden på året. Men
jo, det är lite stämning att det är lite så. Men samtidigt så är det någon sorts idealbild är ju att vi har inte går upp så mycket tempo som vi ändå gör i slutet av året. Utan det är snarare ett utvecklingsområde att inte komma iväg på julledighet med stress i kroppen. Utan
nej.
Komma utvilad till utvidningen, kan man säga.
Ja, och det är många som kämpar med det.
Du är en av de kanske den enda gästen vi har bjudit tillbaka hittills.
Ja, precis. Som man säger, Fredrik Karlsson. Ja,
ja, Fredrik Karlsson. Mm. Sant. Mm. Ja, ja.
Vad kul.
Precis, du intar andra platsen där på återkommande gäster. Ja. Nej, men för sist, vi lägger ju gärna en länk till det avsnittet. Mm. Sist pratade vi ju om att du hade fått ett pris för ditt sätt att leda och för det ni hade gjort på organisationen du leder då, Tennant & Partner. Och ni jobbar ju med arbetsplatser, den fysiska delen av arbetsplatsen.
Ja, vi jobbar både med den fysiska och den digitala och med människan. Så att allt det där sitter ihop i vårt erbjudande.
Och du pratade då, vi bjöd hit dig bland annat för att du, Ann-Sofie, kände till Torbjörn och för att du hade mottagit ett pris.
Mm, så var det.
Årets hälsofrämjande chef.
Årets hälsofrämjande chef, så heter jag precis.
Då får jag flika in där, för sen så hörde jag dig tala och det blev väldigt så här känslosamt och laddat. Du berättade om den här resan som vi kommer komma till att ni har gjort. Och då, där väcktes också tanken och då pratade jag med dig så vi måste ta tillbaka honom och få höra om det här och ställa följdfrågor eftersom vi har haft det ämnet vi kommer prata om idag uppe.
Nej, men för att vi har haft motivationsforskare och andra här i podden som har pratat om det här att ska man på allvar få människor att prestera, och det är ju faktiskt det vi gör på arbetsplatser, så handlar det väldigt mycket om vad som bor inom oss själva och inte bara de här yttre kraven som ett arbete innebär med lön och arbetstider och vad man ska göra. Och du vill gärna koppla ihop det här, alltså företagets varför som det är väldigt poppis att prata om, med medarbetarnas egna drivkrafter. Mm. Det tyckte jag var väldigt spännande.
Mm. Ja, visst är det.
Är inte det lite en nyckel till vad ni har gjort nu?
Jo, absolut. Man kan säga det som det är en stor fråga vi ger oss på. Men om man säger, vi har ju drivit det här bolaget i 25 år nu. Och de senaste fram till för 2 år sedan ganska traditionellt. När det gäller hur man organiserar sig med hierarkier och tydliga chefer och mandat och individuella bonusar på olika nivåer och så vidare och så vidare. Allting som egentligen är förknippat med hur de flesta företagen leds och drivs idag. Och någonstans längs vägen här så kände vi att det fanns en längtan efter någonting bättre. Vi hade alltid haft en fin kultur och mycket kamratskap och glädje och värme och så, men det var någonting som skavde och det här systemet som vi hade förstörde faktiskt delar av kulturen förstörde delar av kulturen på så sätt att det drev mot icke önskvärda beteenden.
Som vilka då till exempel?
Ja, det är det som händer om du kopplar ihop pengar med beteenden som inte fullt ut ligger i linje med bolagets mål så kommer det att påverka kulturen.
Så du menar att om man alltid går dit det finns mest eller snabbast pengar så blir det inte en bra kultur?
Ja, det behöver inte vara pengar heller. Det kan ju faktiskt vara uppskattning och också. Det behöver inte vara pengar.
Men yttre bekräftelse.
Ja, det kan det absolut vara. Men hela poängen blir att vi behöver, om man tar det var liksom det som skavde lite grann. Och vi hade inget dåligt år när vi beslöt att göra den här transformationen. Tvärtom, det var faktiskt vårt bästa år någonsin. Men vi bestämde oss för att ta en helt ny väg som börjar med att vi tillsammans med alla medarbetare jobbade igenom vår vision. Det var egentligen där vi började. Och efter det så gav vi oss på våra gemensamma principer eller värderingar. Och efter det så gav vi oss på alla egentligen delar i ett system som ett företag är. Allt som handlar om individuell utveckling till hur vi sätter lön och hur vi kommer fram till det och hur vi sätter mål och så vidare och så vidare. Och sen sista delen var vid årsskiftet nu då vi rev upp vår gamla organisation och har gått in i en helt chefslös organisation.
Chefslös organisation, det är ju ändå, skulle jag vilja påstå, ett ganska provocerande uttryck.
Tycker du?
Nej, men jag tycker kanske inte det själv. Jag vet inte. Nej. Kanske om jag rannsakar mig. Men ovanligt. Får du inte väldigt ofta frågan, vem ser till att det är ordning och reda?
Mm. Ja, någonstans så börjar det här med någon sorts grundsyn på människan. Antingen så tror vi att människan behöver kontrolleras och styras och följas upp för att faktiskt prestera. Eller så tror vi på att det finns en massa energi där inne som vill ut om den bara ges utrymme till det. Så att någonstans i grunden handlar det om en människosyn. Sen är det ju också, tycker jag, viktigt att hålla isär. Det är inte så att en chefslös organisation behöver en massa ledare. Men däremot chefer i termer av vad vi tidigare har förknippat med chefer. Det vill säga styra, bestämma, planera, följa upp. Den typen av roller finns inte hos oss. Däremot finns det en massa ledare. Och ju seniorare ledare man är, ju större ansvar har man ju för att hela organisationen har ett fokus som är etablerat på rätt ställe. Och att vi leder mot de övergripande mål och visioner som vi har satt upp. Så att det finns massor med ledare, men inga chefer.
Och någon typ av uppföljning sker då ändå, eftersom det finns en vision, så att ni påminner varandra om den med jämna mellanrum.
Och det är mycket, mycket tydligare än så. Jag tror att man måste vara försiktig med att blanda ihop självorganiserad organisation med någon sorts naivt ideologiskt driven organisationsdesign. Utan man behöver en massa saker på plats för att det här ska fungera. Och en av de sakerna är ju en tydlig vision, men det räcker inte alls. Utan den här behöver brytas ner sen till långa och korta mål för bolaget. Men det bör också komma ner i prioriteringar som gör att alla i bolaget faktiskt kan agera i vardagen på den strategi som bolaget har lagt. Och det där är lite nytt, för oftast är ju strategierna i bolag är ju på väldigt högflygande nivåer och de silar inte ner till liksom de som faktiskt ska leverera på strategin. Så här ställer det högre krav på företagsledningen, och om det nu finns en sån, att tydliggöra den här riktningen.
Och innebär det då att varje person som jobbar hos er ska veta hur visionen landar hos just den personen och vad just han eller hon ska bidra med?
Ja, absolut. Ja, vad den ska bidra med, det måste den personen, det har personen själv ett stort ansvar att lista ut. Och det finns en massa ytterligare stödstrukturer för hur det ska gå till. Men i grund och botten så tar ju allting ansats i människan.
Och jag tänker att man inför en sån här, ni har ganska många hur många medarbetare är ni totalt?
Vi är 70 ungefär i huvudbolaget, sen har vi en handfull dotterbolag.
Jag tänker att man, vilka egenskaper behöver man ha på plats som person? För att jag tänker att det här handlar ju om, vi kommer in på begreppet självledarskap, att jag under en dag i att fatta beslut och inte har, jag kan inte bara dra ett mejl, eller kan jag säkert göra och bolla, men att jag ska kunna känna, okej, vi ska hit och mina värderingar och hur vill jag bidra, att det kräver ju ett självledarskap. Vilka egenskaper har era medarbetare för att vara rustade för det här?
Det kanske är bättre att börja än vad självledarskap är innan vi talar om vad vi ska få egenskaper i det. Tänker jag bara i
det. Ja, absolut.
För någonstans så är det ju så att oavsett, det här självledarskap är ju ett litet buzzword som flyger omkring och som jag tror att det finns lika många definitioner på som det finns människor som pratar om det. Och någonstans så finns det ju inte någon annan än vi själva som kan ta ansvar för våra liv. Så i någon mån så har vi alltid varit självledare. För det finns ingen annan som kan ta det ansvaret. Och när man sätter det här så i en organisatorisk kontext så återigen, inte säga att vi har alla svaren, men som vi tänker på det så innefattar självledarskapet att vara uppmärksam på mina inre system och leda mig själv mot min fulla potential. Och det kan ju låta lite högtravande, men det är faktiskt det handlar om. Och bryter man ner det där sen till vad det får för effekter i vardagen, så handlar det om för det första att leda sig själv mot hälsa och välmående. För att om vi inte har koll på vår hälsa så kommer ingenting annat att fungera. Och hälsa tänker vi mental, social och fysisk hälsa. Så vi har ett ganska brett begrepp där. Den andra delen som vi tycker innefattas i självledarskapet är att leda sin egen utveckling. Och pusselbiten utveckling är ju oerhört viktig för vårt välmående och för vår för känslan av att bidra till någonting större än oss själva och att känna en utveckling. Och vi vet ju hur svårt vi har att uppfatta själva nuet, men däremot när vi ser en utveckling i oss själva eller det vi gör så slår positiva signalsubstanser på i hjärnan på oss. Så att, och sen den sista delen som handlar om hur skapar man värde? Hur använder jag mina talanger för att skapa värde i den här organisationen? Hur använder jag de gåvor som jag har fått? Hur utvecklar jag dem för att kunna bidra i den här organisationen? Så det är de tre delarna som hälsa och välmående, individuell utveckling och mitt värdeskapande i organisationen. Och de här tre så här, fundamenten ligger då genomgående i alla diskussioner. Det finns med på det finns med i gränssnittet mellan coach och medarbetare. Varje medarbetare har en coach som man själv har valt. Och tackar den coachen ja till det så uppstår en coach i relation. Där deras gemensamma uppdrag är att vårda och utveckla de här tre områdena. I våra kompetensgrupper som är sorts tillhörighet så har också samma delar på agendan. Så att, och sen sitter det ihop hela vägen upp i våra långa mål och så vidare. Så att det hänger ihop. Så det är kanske en början på självledarskap. Mm. Och i det så innefattas ju också att kunna navigera i vardagen. Och då måste man fatta en massa beslut.
Det var intressant som du sa, för att vara, ha förmågan att se sin egen potential som du nämner.
Mm.
Det tänker jag att... Jag tror att man behöver andra människor runt omkring sig för att göra det.
Mm.
För det kan vara ganska svårt att se sig själv klart och tydligt. Däremot kan man ju se, kanske sätta fingret på vad man skulle önska drömma om. Och vad man skulle vilja vara bra på. Men ja, för självledarskap kan ibland låta som att man ska vara en ö.
Jag tror det där är jättebra liksom, kommentar. För att jag... Det är lätt att tro att självledarskap innebär att det här blir en organisation med 70 personer som alla är ensamma öar. Och så skulle det absolut inte vara. Utan det finns ju en massa andra gränssnitt, typ coach och coachee som måste fungera. Kundteamen måste fungera, grupperna måste fungera och så vidare. Så är det absolut. Jag tror den stora mindshiftet som vi behöver göra är... Vi har levt ganska länge med någon sorts idé om att det är företaget som ska ta liksom det yttersta ansvaret för individens utveckling. Att medarbetaren är någon som behöver ta som hand. Och det finns så många dumma medarbetarenkäter som har en fråga. Så här, jag får tillräckligt feedback av min chef. Det är en sån dum fråga. För det styr ju helt åt fel håll.
Du menar att man ska be sin...
absolut. Mm. Om jag vill utvecklas, jag är ansvarig för min egen utveckling. Och det är vi alla i slutändan. Då måste jag ju se till att jag får feedback. Jag kan ju inte sitta och vänta där på att det ska hända. Så men, att det här handlar om, liksom att vända på den här kuttingen lite grann.
Men i en gammaldags, väldigt hierarkisk organisation så kan det krävas ganska mycket mod att våga avkräva en chef något sånt. Hans eller hennes tid.
Mm.
Och att anse sig själv vara så viktig. Så det har väl ändå varit ett hinder för ett sånt synsätt i en mer klassisk hierarkisk struktur.
Ja, alltså det finns många hinder. Nu pratar vi om skiften i hur vi ser på saker. Det är klart att det finns många hinder. Och hierarkier och dåliga chefer är såklart en del av de hindren. Så att, jag säger inte att det är enkelt, men däremot så får man ju, om man tittar på vad man behöver börja med, så är ju att jobba med kulturen och med att det finns tillit till varandra och det vi ska göra. Och det är väl kanske en del också att det har gått så pass bra som det har gått för oss, att vi har kommit från den positionen, att vi ändå har en fin kultur. Så absolut inte enkelt, men sen tror jag det är mycket också en fråga om någonstans måste ju den här förändringen börja, och det börjar ju med att, oavsett om du kallar det för chefer eller ledare, om vi inte kan skifta mindsetet där, så kommer ju ingenting att hända. Då kommer ju allting rulla på precis som vanligt. Så att den dagen som chefen kommer och frågar efter, du, jag skulle vilja ha feedback på, hur tycker du egentligen att det här samtalet var? Alltså, wow, tänker man ju då, vilken chef. Ni känner ju själva, vad glad man blir när man bryr sig om det.
Mm.
Så att det gäller ju att få till det här positiva energiflödet där vi hjälper varandra att utvecklas.
Har du något praktiskt exempel som alltså kan få oss att förstå hur er organisation fungerar idag jämfört med för några år sedan? Mm. En vardagssituation.
En vardagssituation. I vårt erbjudande så ingår ju som en hel kan ingå en hel arbetsplatsutveckling där vi både tar hand om liksom fastigheten, lokalen och inredningen också. Och alla arbetssätten. Men just med inredningsdelarna hjälper vi kunderna att få rätt inredning helt enkelt i lokalerna. Och för att kunna hålla sig ajour i alla de här sakerna så ser vi till att vara på liksom de ställen i världen där det senaste presenteras, så att vi kan liksom erbjuda det. Och det kostar ganska mycket pengar att åka till sådana mässa. Bland annat finns det en stor mässa i Milano varje år som går. För 2 år sedan så hade frågan huruvida om vi ska representera det på Milanomässan varit en ledningsgruppsfråga. Och den hade väckts av förmodligen något team eller någon person som hade eskalerat det här till ledningsgruppen, som då hade haft det som en punkt, och så hade vi fattat beslut, ja eller nej, och så hade vi gjort det. Idag fungerar det som så att den personen som tycker att vi bör göra det här kanske i början av året hade kommit till mig och sagt så här, ja Torben, vi skulle vilja åka till Milano och det kommer att kosta 50 000 kronor. I vanliga fall kanske jag har sagt ja eller nej i en tidigare liv. Nu säger jag ingen aning. Det måste du bestämma. Och det låter ju lite så här slarvigt. Men alla sådana här beslut när man känner att någonting behöver stämmas av, så har vi som en vad vi kallar för en advice-process. Där man är skyldig att ta råd från några som är expertis inom området. Och några som berörs. Och om man jobbar på det sättet så kan man fatta det beslut som man vill. Men man behöver gå tillbaka till de som man har tagit advice från och berättat vilket beslut jag tog. Och det som händer här är ju att då flyttar jag ju över ansvaret. Det är ganska lätt att fråga, ska vi åka till Milano? För att ja, vad kul. För att nej, vad dum du är. Men när jag sitter på frågan själv och säger att du ska kunna stå där en måndagsmorgon klockan 8 och berätta för alla varför du har gjort av med 50 000 kronor av våra gemensamma pengar och vilket värde det har skapat eller ska skapa för oss. Och då bemyndar vi människor att faktiskt kliva in i den rollen som man är fullt kapabel att ta. Jag menar, vi köper hus och lägenheter och vi som har möjlighet att göra det för gigantiska belopp. Men om vi ska köpa en mobiltelefon så ska det fyllas i blanketter, så blir det alldeles blodiga om fingrarna.
Mm.
Så det är ju någonting som är trasigt här. Det är ett exempel.
Mm. Jag tänker också att det bygger ju ett lärande. Mm. För att om det här blev fel, då kan jag bara säga att det var ju min chef som sa att jag skulle åka och det blev inget bra. Men här bygger ju, för varje beslut man fattar så bygger det ju ett lärande som ju är en rikedom att ha. Så.
Mm.
Ja. Jag tänker också, i en mer klassisk organisation så är det vissa personer som ansvarar för pengarna och budgeten och måste hålla hårt i dem därför att alla vill ha pengarna och det finns aldrig tillräckligt. Här låter det som att alla får ta delansvar för då hur man spenderar och vilket värde det sen kommer att ge. Har man ett ansvar att också
Jag tänker om det inte gav något värde. Om man kan se ett år senare eller tre år senare att de här resorna till Milano, vi har faktiskt inte sett att det har kunnat generera några extra intäkter eller något mervärde för våra kunder, vilket borde hänga ihop. Liksom, tar man personligt ansvar för det, eller du förstår vad jag är ute efter?
Ja, så det finns ju ingen uppföljning på det sättet att nu kollar vi om det här beslutet blir bra. Det gör vi ju inte så. Nu blev det kanske tokigt att ta ett kostnadsexempel, men det är så tydligt, för kostnader blir oftast ett väldigt stora beslut.
Ja, det är ofta det som är begränsningen för vad vi kan göra. Tid och pengar.
Ja, tid och pengar. Men om man säger att... Nej, vi har ingen uppföljning på det sättet. Sen är det ju så att, återigen, man ska inte förväxla självorganiserade organisationer med att man inte har koll på sina finanser. Vi har järnkoll på våra siffror.
Och det går bra för er också.
Ja, det går bra för oss, ja, absolut. Så att, men däremot är det frågan, vad är det du mäter för någonting? Så att det vi har hållit på med väldigt länge är att mäta individuella prestationer, och så hoppas vi på resultat på grund av samarbete. Och det är här det någonstans vi går snett. Så vad vi behöver göra är ju ha järnkoll på våra nyckeldata och följa hur saker går och känna in hela tiden vad vi behöver göra för att utvecklas och gira verksamheten några grader. Och det är flera som har det ansvaret, inte bara en. Ja, men sen gäller ju självledarskapet, handlar ju mycket om hur jag disponerar mitt arbetsliv också, och hur jag väljer att hitta uppdrag och situationer där jag kan få vara i min kraft. Det handlar om alla besluten ute hos kund och så vidare och så vidare. Så det är väldigt mycket.
Och hur förändras din roll som vd om du jämför idag med innan ni gjorde den här förändringen?
Alltså, jag har ju ingen roll egentligen som vd. Den finns ju inte i vårt lilla system. Vi har ett forum som vi kallar för strategisk ledning, som är, så att säga, det högsta, om det nu finns något, det högsta organet i organisationen. Och det leder jag. Och där det sammanträder en gång per månad. Och där kan vem som helst komma upp med frågor som rör vårt system. Och där hanteras inga operativa frågor, utan bara, behöver vi en ny roll? Behöver vi ändra någonting i systemet? Är det någonting som inte fungerar? Har vi någon tension som vi behöver ta hand om? Finns det någonting på marknaden som vi faktiskt kan fånga som en möjlighet? Eller vad det kan vara. Alltså ganska stora frågor. Och för varje sånt möte så plockar vi ihop. Det finns en sekreterare som håller i den. Som ser till att vi då har rätt bemanning. Så att det är olika bemanning varje gång. Och då ser vi till att det finns personer som är de som vi tror är väldigt duktiga på just det här ämnet i företaget. Och några som berörs mycket av det. Och sen så jobbar vi i en speciell process där. Så det leder jag. Men det är nog mer, eftersom jag kanske har mest över systemet, snarare än att jag är vd.
Kan man föreslå sin egen närvaro på ett sånt möte?
Alla är välkomna. Mm. Och det här mötet är ju transparent mitt i loungen också. Så att det brukar vara 6-8 stycken på ett sånt möte, och sen sitter kanske 10 pers och lyssnar in, som sitter och jobbar samtidigt runt omkring. Oerhört fint sätt att bygga bra beslut. Jag tror de här ändlösa ledningsgrupperna som alla känner igen, som har enorma agender, och så kommer det ut nya guider varje dag på LinkedIn och på alla möjliga media om hur man ska timeboxa de här. Man ska skicka ut agender långt i förväg, och man ska ha någon ordningsman som ska hålla tiden och så vidare. Och ingenting av det här fungerar ju. Man spenderar ju aldrig tid på rätt ställe. Och saker fattas inte beslut om, de kommer tillbaka, det blir debatt och... Jösses, vad ändlöst tråkigt. Det finns så mycket bättre sätt att göra på det här. Det här tror jag alla längtar efter.
Men jag tänker, för ni ungefär, som du sa, 70 stycken, och sen har ni dotterbolag. Det är klart att alla måste hitta sitt sätt att jobba, oavsett, alltså med olika organisationer och olika verksamheter. Hur ser du på att det här skulle funka? För nu tänker jag så här, men där är geografisk spridning och de bitarna, och en organisation med sig tusentals personer. Vad har du för tankar runt att applicera, eller applicera låter väldigt enkelt, men att jobba in det här sättet på en sån organisation?
Alltså principerna är de samma. Sen ju större organisationen blir och ju äldre organisationen är, ju mer arv finns det ju att ta hand om. Så det är helt klart så. Samtidigt så finns det enorma krafter i samhället som driver på nu. De här stora företagen, de har panik för att ställa om. Det finns inte en ledningsgrupp som inte har digitalisering på sitt bord. Man kämpar för att behålla och attrahera rätt talanger. Det är många som är otroligt stressade. Man får konkurrens från nya håll. Växer upp bolag som inte fanns för 2 år som plötsligt tar 10% av ens marknad. Det händer massor med grejer. Och det som lite populärt går under agila arbetsmetoder och hur vi jobbar i team har vi hållit på med ganska länge. Och nu är det verkligen som ett behov, en smärta som man behöver lösa och flytta upp lite grann det agila tänket hela vägen upp i företagsledningen. Så det finns en massa yttre och inre drivkrafter som blåser mot det här hållet och kommer att göra för en lång tid. För i grunden kan vi inte organisera, vi kan inte möta en komplexare värld med ännu komplexare organisationer. Och det är det vi har försökt så länge och det fungerar inte.
Mm.
Så var börjar man någonstans? Man tittar på, vi har haft några stora företag hos oss på studiebesök för att titta lite grann hur vi jobbar. Senast var det Orange som är 295 miljoner kunder, ganska stora.
Mm.
Så de omsätter 400 miljarder. Kom till oss och tittade hur vi jobbar.
Engelsk Telekom.
Ja, precis. Engelsk Telekom. Och de jobbar så att säga både uppifrån och nerifrån. Så att de jobbar både med att framförallt då få bort hierarkierna i termer av beslut. För det är oftast beslutsstrukturerna som ligger i vägen. Och sen jobbar de underifrån med väldigt handfasta saker som möteskultur och så vidare. Och i mitten någonstans med ledarskapet som man själv försöker att då utveckla mot en mer mänsklig syn på ledarskap och företagande.
Mm.
Så att, men det är tufft. Just de tar ju liksom en liten division i taget eller ett litet bolag, så 500 eller 1000 pers, och så gör de en pilot på det och sen så testar de det. Och sen så är tanken då att ta upp det här till globalt sen.
Mm. Intressant. Var har ni hämtat inspiration ifrån?
Jag vet inte riktigt. Vi har ju drivit bolag väldigt länge. Så att det är väl en... Personligen så har jag hämtat inspiration från min egen utveckling. Så när jag började lära känna mig själv på riktigt för 10-15 år sedan så väcktes en tanke hos mig. Tänk om allt det här som har att göra med den egna utvecklingen och livet i stort. Tänk om det på riktigt kan få plats i arbetslivet. Tänk om det här kan hänga ihop.
Mm.
Så det föddes väl som en dröm då för länge sedan. Och sen har det här utvecklats över tid. Och för 5 år sedan så genomförde vi vårt första mindfulnessbaserade ledarskapsprogram. Så vi var väldigt, väldigt tidiga ute med det. Och sen har de här tankarna så här växt fram. Så att Nu inser jag att det är många som har tänkt de här tankarna innan. Och det är också väldigt många som har tänkt de här tankarna innan utan att ha hittat några andra som har gjort på samma sätt. Mycket, mycket inifrån. Och sen finns det massor med pusselbitar i vårt system där vi hämtar inspiration från olika håll. Vi har nog liksom 10 inspirationskällor där som vi benchar lite mot hur våra olika delar fungerar. Allt ifrån hur vi sätter mål till sakerna vi pratar om idag och så vidare.
Mm. Och vad har varit dina, det här blir också en jättestor fråga egentligen, men de största lärdomarna under den här resan som såklart fortsätter, men man säger hittills?
Ja, det finns... Det blir lite tokigt, för jag själv försöker jag och accentuera att vi ska jobba med de positiva delarna och förstärka dem ytterligare så mycket så att våra svagheter nästan går bort sig ifrån. Men om man ska ta, det har gått väldigt bra, men det är en väldigt stor omställning. Det finns egentligen alla angreppssätt som vi tillämpar behöver kalibreras. Det finns inget som vi är liksom helt nöjda med, även om allt fungerar. Men så här i efterhand finns det några saker som jag skulle ha lagt mer energi på. Dels skulle jag, som är väldigt visionär och har legat långt fram, jag skulle ha spenderat mer tid med det seniora ledarskapet. Jag skulle ha lagt mer tid med mina partners och fått med dem på resan tidigare. Jag skulle ha haft större förståelse för vilken enorm omställning det här är för människor. Så där skulle jag ha lagt mer tid. Rent handgripligen så liksom i själva systemet så behöver man ändra möteskulturen om man ska ändra företagskulturen. Och där har vi en fortfarande en liten bit att gå. Det finns mycket vilja, men inte fullt ut kunskap för att göra det. Mm. Så där håller vi på att lära oss och utvecklas oss. Sen har vi coachrelationerna som fungerar jättefint i vissa delar. Men däremot så en välutbildad coach kan ju verkligen ta fram kraften i människor och i möjligheter. Och alla som jobbar som coacher hos oss har i och för sig fått liksom viss utbildning, men inte alls på kunskapsmässig nivå där vi skulle kunna vara. Så vi fick mycket potential. Så det är väl det. Och sen har vi slutligen med ledarskapet också som vi jobbar med. Och det vet jag inte om det är någonting jag skulle gjort annorlunda, för jag tror inte att vi hade varit mogna att prata om de frågorna innan vi faktiskt var inne i det vi gör, för att det blir så abstrakt. Men det är väldigt tydligt att ledarskap, det är en enorm skillnad att leda på satta mål och följa upp, vilket faktiskt kan vara ganska enkelt. Och också ge feedback enligt någon färdig performance mallmodell och så vidare. Jag ska inte säga att det är enkelt, det är slarvigt att säga, men det är i vart fall enklare än ett ledarskap som på riktigt ska hjälpa människor att fatta kloka val, som ska hjälpa människor att komma i kontakt med sina inre drivkrafter och som ska hjälpa människor att förstå och själva förstå hur man kan använda sina talanger för att bidra till organisationens mål.
Mm.
Och det är ett helt annat ledarskap.
Mm. Jag tänker att det är ganska samtidigt som det här sättet att organisera sig kan jag tänka mig gör att man känner sig sedd.
Mm.
Vilket är en fantastisk känsla. Och också den här känslan jag själv får när du berättar. Att ha det här utrymmet.
Mm.
Det väcker någonting hos mig. Och jag kan tänka mig att det är samma för andra. Samtidigt skulle det kunna vara lite över... jag kan tänka mig att det skulle kunna kännas lite övermäktigt. För det betyder ju också att precis vad allt jag gör hela dagen måste vara av väldigt stor vikt. Har du fått någon sån reaktion?
Jag tror att alla gör sin egen resa. Och jag tror också att det är väldigt olika beroende på vad man gör för någonting. Hur mitt arbetsliv ser ut. Så jag tror man ja, det är nog olika för alla. Men jag tror absolut att det finns de inslagen. Jag tror det finns en inslagen av att man känner en otydlighet som man kände tidigare. Vissa känner att det var mycket enklare förut när någon pekade och så vidare. Absolut finns det såna inslag. Det tror jag. Och det vore väl konstigt annars. Men det är lite grann exemplet är ju att om vi är ute och reser själva. Så och vi ska åka ut till Arlanda eller vad vi nu ska någonstans. Så, menar, familjen funkar, vi får ihop det här ganska bra. Alla ungarna springer där och river stället. Men på något sätt får vi med oss allting här in i gaten och kommer iväg. Men när ett företag är ute och reser, då är det som alla blir idioter. Då springer man som yra hund så klarar inte av någonting. Så. Och det här är någon sorts mindset att vi liksom lämnar det här ansvaret hemma på något sätt.
Mm.
Så att vi behöver flytta in det liksom i verksamheten igen.
Mm. Att alla kan bidra och att det inte nödvändigtvis behövs traditionella chefer.
Nej, vi behöver bra ledare.
Mm. Tack så mycket.
Tack.
Ett härligt samtal. Jag tar med mig väldigt mycket.
Ja.
Hoppas vet våra lyssnare gör också.
Ja, jag tänker tankar. Slutligen, om man nu blir väldigt sugen på att ta reda på mer för att man känner sig nyfiken på att gå åt det här hållet.
Mm.
Antingen man leder ett bolag själv
eller bara vill påverka inifrån. Mm. Förutom att komma på besök hos er, för det kan ju kanske inte alla göra.
Nej, det börjar bli ganska mycket intresse kring det vi gör nu. Så tanken är att till våren ha något som vi kallar för open sessions en gång i månaden. Där vi bjuder in alla som vill diskutera de här frågorna. Och då får jag också ett sätt att hantera alla sådana frågor om kan vi äta lunch. Jag jättegärna lunch med alla, det är inte så. Men däremot räcker inte tiden riktigt till. Och sen tänker jag också att de företagsledningar som är på besök hos oss, de är också lite traditionella och vill träffa oftast mig då som är arkitekten kanske bakom mycket av det vi har. Men det intressanta är ju att prata med de som jobbar hos oss utan att jag är där. Det är ju det fräcka.
Så
har vi lagt upp våra studiebesök. Att, jag har faktiskt gått därifrån och låtit någon prata med medarbetarna själva. Så det kan vi göra. Sen kan vi följa med på LinkedIn. Jag skriver rätt mycket. Eller inte mycket, men jag skriver en del. Så det finns lite där.
Det kan jag också rekommendera att följa dig på LinkedIn. Kommer mycket klokt.
Mm. Och nästa gång så ska vi förstås bjuda in någon av alla medarbetare hos er istället.
Ja, det tycker jag ni ska göra. Ja.
Det har vi alla fått med oss någonting idag.
Det vore jättebra. Det är mycket, mycket, det vore ett nytt grepp.
Ja.
Ta in någon som har varit inifrån. Jättesmart.
Ja. Mm. Ta med oss det. Och berätta, hur är det någon annan?
Vad tänker du som lyssnar om det här? Chefslöst. Mm. Vad betyder det? Mm. Hur skulle det kunna funka hos er? Eller har ni testat i någon mindre skala? Har du läst om någon annan som har testat? Berätta.
Vi tackar våra samarbetspartners Wellbify och Agda Media som stod för den här produktionen.
Och vi finns som vanligt i våra sociala medier på LinkedIn, Facebook
och healthforwealth.se.
Ja.
Ha det bra!
Ha det så gott!
Hej då!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.